Ekot kvart i fem. Jordbruket är viktigare än någonsin, säger EUs jordbrukskommissionär i Eko-intervju. Schweizarna sa nej till en övre befolkningsgräns på 10 miljoner invånare i folkomröstning. Och så drar det ihop sig. Inatt spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. Svensk-tunisiska familjen Järbi i Huddinge laddar.
Jag tänker att jag kommer vara vaken hela natten. Ja, men dricka någon energidryck eller något. Börja hetsa lite med farsan här innan matchen börjar.
Och så kopplar vi upp vår korrespondent och känner på stämningen i matchstaden Monterrey. I studion Katarina Boive. Ja, just nu pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget. Och bland annat Sverige vill se en mindre budget med andra prioriteringar. Men att skära i jordbruksbudgeten skulle göra stor skada. Det säger EUs jordbrukskommissionär Christoph Hansen.
We need to eat 3 times a day. We need to be the master of the quantity and the quality of what we produce, and I think therefore this strong and well-funded common agriculture policy is more relevant than ever.
Christoph Hansen menar att det i nuvarande säkerhetsläge är viktigare än någonsin att EU-länderna är självförsörjande när det gäller mat. Jordbruksbudgeten är idag ungefär en fjärdedel av hela EU-budgeten, men den brukade vara ännu större, som störst 70% av budgeten. Men den svenska EU-ministern Jessica Rosencrantz vill ha en ny syn på budgeten som helhet.
Om vi hade gjort en helt ny EU-budget idag, börjat med ett vitt papper, då hade man nog gjort den budgeten lite annorlunda än hur den såg ut historiskt. Generellt behöver vi gå, tror jag, från mindre av bidrag till mer av investeringar i EUs budget.
Men Christoph Hansen har ett annat perspektiv. De stigande priserna på konstgödsel och drivmedel drabbar bönderna särskilt hårt och deras löner är låga. Samtidigt vill vi ha billig mat som tillverkas på ett giftfritt sätt utan att djur utsätts för onödigt lidande. Då behövs en stark gemensam jordbrukspolitik, säger han.
We want affordable food. We want food that is at the highest production standards when it comes to animal welfare or the environmental impact. It is not the common agriculture policy that is too expensive. Its absence would be way more expensive.
Reporter Si Holmgren. Liberalerna vill införa ett särskilt rutavdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnsfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan rutavdrag kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Med dagens rut kostar samma städning 500 kronor. Vi hör liberala jämställdhetsministern Nina Larsson.
Det kommer göra en verklig skillnad för småbarnsfamiljer och i synnerhet kvinnor som tar ett extra stort ansvar för det obetalda hemarbetet, att då kunna få avlastning i det.
Så till Schweiz som idag röstade nej till att begränsa landets befolkning till max 10 miljoner. En majoritet av landets kantoner röstade nej till förslaget som det konservativa schweiziska folkpartiet SVP ligger bakom.
Det var in i det sista oklart vad utgången i dagens folkomröstning skulle bli, och den socialdemokratiska parlamentsledamoten Arber Boulakay sa i den schweiziska tv-kanalen SRF att en sten föll från hans hjärta idag.
Ja, mir ist ein 15 Kilo Stein vom Herzen gefallen. Das ist eins von der wichtigsten Abstimmungen gsi in den letzten Jahren. Und ich bin natürlich sehr froh, dass zum wiederholten Mal die Initiative abgelehnt worden ist.
Det var den viktigaste folkomröstningen på flera år, och ja, jag är förstås glad att initiativet röstades ner, sa Boulakay. Förslaget innebär att Schweiz i första hand skulle begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar, men om befolkningen skulle överstiga 10 miljoner skulle regeringen också tvinga säga upp avtalet om fri rörlighet med EU. Det skulle med största sannolikhet också ha påverkat andra avtal med unionen om bland annat handel och forskning. De som vill se en begränsning av invandringen som ökat efter avtalet med EU om fri rörlighet pekar på att den lett till bland annat bostadsbrist och trafikstockningar. Katja Rim från det högernationalistiska SVP sa efter dagens folkomröstning i SRF att frågan är elektrisk i Schweiz, vilket det mycket höga valdeltagandet på 59% visar. Och hon anser att frågan om fri rörlighet kommer att vara fortsatt aktuell.
Ich würde sagen, gar nicht. Nein, weil das Thema elektrifiziert Schweiz, das haben wir heute gesehen, auch an der höheren Stimmbeteiligung. Entsprechend gibt es so viele Aspekte in diesem Bereich, wo wir Probleme müssen lösen und Lösungen müssen finden. Und das würde gar nicht bedeuten für mich, dass wir das nicht weitermachen.
Sozialdemokraten Arbe Bulakai säger, att Schweiz nu måste hitta andra lösningar på problemen som utbyggd kollektivtrafik och socialt bostadsbyggande.
Mit Stärkung vom ÖV, mit mehr sozialer Wohnungsbau und so schaffen wir es auch, um die 45% abholen.
Katarina von Arndt, Berlin.
Libanons civilförsvar uppger att 3 personer dödats och 6 skadats i de israeliska anfallen mot huvudstaden Beiruts förorter idag. Israel uppger att anfallen riktades mot mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Innan anfallen började uppmanade israeliska militären invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera innan man flygbombade området. Hezbollah har idag skjutit mot norra Israel enligt Reuters. Irans chefsförhandlare i samtalen med USA skriver på plattformen X att det inte är någon idé att fortsätta fredssamtal med USA om USAs allierade Israel fortsätter att attackera de södra förorterna i Libanons huvudstad Beirut. Både medlarlandet Pakistan och USAs president Trump har hävdat att ett avtal kan undertecknas redan idag, något som Iran hittills förnekat. I takt med de politiska relationerna mellan Ryssland och Armenien har försämrats, så har ryska myndigheter de senaste veckorna stoppat importen av allt fler varor från Armenien. Och det ryska importstoppet slår hårt mot den armeniska landsbygden.
Det här slänger vi och det här måste vi ta bort, säger blomsterodlaren Artak Tomasian när han går runt i ett av sina växthus i Araratdalen mellan Armeniens huvudstad Yerevan och gränsen till Turkiet. Tomasian sålde tidigare sina snittblommor till inköpare i 10 ryska städer, men redan förra året stoppade Ryssland importen från mindre odlare i Armenien. I slutet av maj i år, ett par veckor före det armeniska parlamentsvalet, satte ryska myndigheter stopp för all import av blommor från Armenien. Dessutom omfattar Rysslands importstopp frukt, bär, grönsaker, nötter och alkoholhaltiga drycker från det lilla landet i Sydkaukasien. Eftersom Armenien i många år haft Ryssland som sin största exportmarknad slår besluten i Moskva hårt både mot landets ekonomi och mot de enskilda jordbrukarna. Artak Tomasian säger att han inte vet hur han ska klara sig om inte det politiska läget mellan Yerevan och Moskva snart blir bättre. Numera bara överlever vi och kan enbart täcka de dagliga utgifterna, säger blomsterodlaren Artak Tomasian som tidigare hade 10 anställda i sina växthus. Nu är det de äldsta barnen och andra släktingar som hjälper till med blomsterbäddarna i väntan på en lösning. Tomasian är kritisk mot den armeniske premiärministern Nikol Pashinyan som han tycker varit onödigt konfrontativ mot Ryssland i ett läge där Armenien är så beroende av den ryska marknaden. Men han tycker också att Ryssland agerar fel. Affärer och politik bör hållas isär, säger Artak Tomasian. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
En man i 40-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit i vattnet i Klintehamn på Gotland. En man är anhållen misstänkt för mordförsök, uppger polisen. Det var vid 6-tiden i morse som SOS larmade som att en person ramlat i vattnet från kajen och mannen fördes till sjukhus med livshotande skador. Senare uppgav polisen att mannens tillstånd stabiliserats något. I natt klockan 4 är det dags för Sveriges premiär i fotbolls-VM mot Tunisien. Det är första gången som lagen möts i ett VM och det är stort hemma hos den svensk-tunisiska familjen Järby i Huddinge.
flaggan är uppe på väggen och tröjorna är på.
Jag lånade den tunisiska tröjan idag.
Båda flaggorna är representerade i olika format dock. En liten svensk flagga där också, den finns i hörnet. Vi håller ju på båda lagen. Jag kom ju hit som 7-åring, men det är ju såklart också mitt hemland, Tunisien.
Bassem och Jessica Järby och sonen Alexander visar runt hemma i radhuset i Huddinge. Här råder fotbollsfeber sedan de fick veta att Sverige och Tunisien skulle mötas.
Tänkte vi, jippi, äntligen får de mötas i ett VM. Och det är unikt, det första och under vår livstid kanske är det sista gången vi får uppleva det. Bara det är stort.
Bassem och Jessica som ska upp och jobba imorgon hoppas få sova några timmar innan matchen. Men Alexander som har sommarlov ska dygna, säger han.
Jag tänker att jag kommer vara vaken hela natten. Ja, men dricka någon energidryck eller något. Börja hetsa lite med farsan här innan matchen börjar.
Sen blir det kontinental frukost för att vakna till, säger Bassem.
Massa croissanger och kaffelatte och...
Och mycket kaffe.
Mycket kaffe.
Mycket kaffe får det bli.
Vad händer om Tunisien vinner?
Då hurrar vi allihopa. Jublar. Precis på samma sätt om Sverige vinner.
För mig spelar ingen roll vem av länderna som vinner, men det är roligare om någon tar 3 poäng.
Ja, men det är en bra taktik. Det kan väl bli jättebra att något av lagen i alla fall går vidare. Så vi har en rolig sommar framför oss. Man vet aldrig, det kanske blir en liten repris av VM 94 för Sverige.
Men hur tror ni att det går?
Jag säger 2-1 till Sverige.
Ja, jag tror Sverige vinner 3-1.
Då får väl jag vara motparten då och säga att Tunisien vinner med 1-0. Men som sagt, vi är vinnare. Någon av oss är alltid vinnare i familjen. Och jag är vinnare när båda lagen vinner.
Familjen Järby i Huddinge och reporter var Jenny Hallberg. Och Sverige-Tunisien spelas ju i Monterrey i Mexiko. Där har vi vår korrespondent Lotten Collin. Lotten, det är ju ett tag kvar till avspark. Känner du av någon stämning där än?
Jag tror att stora delar av Monterrey fortfarande sover, i alla fall de svenska supporterna som jag såg festa ganska hårt igår. Men om några timmar faktiskt så ska de samlas här i en park och kanske festa lite till, misstänker jag. Och sen marschera, gå mot arenan inför avspark mot Tunisien.
Ja, hur ser det ut med fans i Monterrey? Är det många svenska fans där?
Det är ingen som kan ge någon riktigt siffra sådär, men jag pratade med en av supporterarrangörerna igår och då svarade han ungefär 3000. Det är väl den siffran jag har sett cirkulera runt. Man såg en del svenska fans på gatan. Jag såg också faktiskt en grupp med tunisiska fans som dansade och trummade och sjöng en hel del. Och sen så samlades svenska fans framförallt på de här liksom arrangerade festerna. Men absolut, man ser också, hela stan är ju klädd i blågult och rött för att välkomna de här två lagen. Så att många svenskar jag såg samlade, tog foton framför de här där det står välkommen till Monterrey-skyltarna och svenska flaggorna som har satts upp.
Du har ju träffat många fans. Vad säger de du har pratat med?
Ja, många är spända, förväntan, de allra flesta tror, precis som vi hörde här innan, att man kommer vinna den här matchen idag. Många säger att man måste vinna matchen för att man sen kommer få ett mycket tuffare motstånd senare i de senare matcherna. Men sen är väldigt många väldigt glada över att vara här i Mexiko. En del är ju här för första gången och har kanske hört en massa om att det är osäkert och farligt och är förvånade över välkomnandet som staden har gett dem.
Om vi tittar på värdlandet Mexiko, vad betyder det för Mexiko att vara med och anordna fotbolls-VM?
Ja, det är lite både och. Jag skulle säga att den här regeringen med Claudia Sheinbaum, då, president i spetsen, har ju inte direkt varit översvallande i fråga om VM. Det var inte hon som tog beslutet att involvera Mexiko i det här. Hon gick ju själv inte ens på invigningen faktiskt, utan gav bort sin biljett symboliskt till en ung flicka och såg istället matchen på plats tillsammans med mexikaner på ett av de stora offentliga storbildsskärmarna som har satts upp i Mexico City. Och mexikaner i allmänhet klagar ju ganska mycket över biljettpriserna och att de tycker att FIFA då har en massa regler som gör det svårare för dem att se matcherna till ett någorlunda rimligt pris. Man får inte se det på restauranger och barer till exempel om inte de har särskilda rättigheter för att visa matcherna och så vidare. Så att jag har hört en hel del mexikaner faktiskt som som klagar över att det helt enkelt är för svårt och för dyrt. Men med det sagt, när Mexiko vann invigningsmatchen i torsdags så var det ju verkligen folkfest på gatorna, och då hörde jag ingen som klagade över FIFA-prisen, utan då var det bara så att säga nationell stolthet över det mexikanska lagets seger. Det
säger vår korrespondent Lotten Collin. Avspark 4 i natt alltså. Och en superkort väderprognos. Imorgon så blir det väldigt mycket regn över hela landet. Producent för den här sändningen, Louise Steinberger.